Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av den eminente Jens Ganman, satiriken från Vildmarken. Jag vill bara påpeka att det här är ett lite speciellt avsnitt. De bilar nämligen i huset där jag normalt har studio. Så nu har vi flyttat oss till Sammistads inoptimala lokaler för att spela in. Om du hör någonting i bakgrunden kan det vara en gräsklippare till exempel som klipper gräset ute på den soldränkta gräsmattan, eller K. Svensson som har satt på en kanna puttrande kaffe i köket. Och du kan som vanligt stödja min produktion på patreon.com/aronflam, bitcoin, swish, 076, vad är det för någonting? Jens, vet du? 076894.
Jag kan väl inte ditt swish-nummer?
Nej, det borde du kunna. 0768943737. 0768943737. Och så PayPal såklart. Jag sitter alltså här med Jens Ganman. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, Jens Ganman.
Tack ska du ha, Aron, att du aldrig lär dig.
Att jag aldrig lär mig vad?
Att inte ta hit mig.
Varför skulle jag inte ta hit dig? Dina avsnitt är superpopulära. Folk älskar att lyssna på din gnälliga jämtländska stämma.
Det var väldigt snällt sagt. Nej, men du vet ju också att det finns de som inte tycker om mig och att många av dem jobbar inom public service. Men vi ska ju prata lite om det.
Jo, men jag tror faktiskt att mina chanser på att få ett jobb inom public service-sfären...
Det var inte så jag menade. Jag menade bara rent allmänt att det finns de som stör sig på både dig och mig. Men ett samhälle utan människor som folk stör sig på är inget bra samhälle.
Så är det ju, såklart. Ja. Och jag har inte hört att någon någonsin skulle ha stört sig på mig.
Absolut.
Men jag har hört att folk stör sig på dig. Jag är universellt älskad.
Jag ska inte ta dig ur den villfarelsen. Tack. Det är du och Per Bolund.
Ja, tack. Mm. Ja, men jag har i alla fall kallat hit dig till Stockholm, för vi ska ut på turné om mindre än en vecka nu, va? Eller? Eller,
ja, på tisdag nästa vecka.
Exakt, så det är 5 dagar. Det här avsnittet kommer ut idag, men bara till Patreons, så det släpps till allmänheten först på fredag. Och då är det bara några få dagar kvar tills det är turnépremiär i Linköping. Hur känns det?
Ja, det känns bra. Och den överskuggar ju det här andra folk pratar om nu. Det är tydligen något val eller någonting. Jag
vet inte. Ja, aldrig. Nej, risken finns ju att man hamnar lite i mediaskugga när det är val. Och
nej, de hamnar i mediaskugga i vår mediaskugga från vår turnépremiär.
Jag vet inte. Vi har inte ens lyckats bli intervjuade inför den här turnén av andra poddar som inte uppbär pressstöd.
Risken finns ju att när vi har vår premiär där i Linköping på tisdag, att vi får ha den premiären i ett nytt neofascistiskt brunt samhälle.
Jag hoppas kan man alltid inte göra.
Men... Jag visste att du skulle säga det. Den är inte så, chansen eller risken är inte så stor. Jag tror inte att det blir så. Men vi kan också vakna upp i en fortsättning på den här socialistiska... Jag vet att du kan vilja kalla det för diktaturen nästan. Åsiktsdiktaturen.
Men inkompetent totalitär stat. Kakistokrati.
Ja, kakistokrati, definitivt.
Så det är väl vad det är. Men okej, okay, men är du taggad inför den här turnén?
Väldigt taggad. Jag tror vi kommer träffa otroligt roliga människor där ute, rättshaverister och andra som kommer att flockas som flugor kring en sockerbit till våra föreställningar.
Aha.
Jag måste bara...
Jag tror att det är vit, välbeställd medelklass som
tror
kommer
det?
Komma. Absolut.
Ja,
det var när jag turnerade med Henrik Jönsson. Jag förstår så? Inte varför det skulle ändras på något sätt. Men.
Jag är chockad. Det där med kakistokrati, det är ett så roligt uttryck. Det är inte säkert alla vet vad det betyder. Nu ska vi inte snobba oss och säga att det inte finns någon som vet vad det betyder. Men för de som inte vet vad det betyder så är det ett samhälle där kort sagt idioterna styr, eller inkompetens belönas kanske man skulle säga.
Ja, de minst lämpade i alla fall
är de som sitter högst upp i pyramiden.
Ja, det behöver inte vara inkompetens, de kan vara illvilliga rakt igenom.
Som Morgan Johansson, ja, precis. Men jag skulle bara säga det att jag hade en chef på Sveriges Radio en gång som vi kallade kakis.
Mm.
Och det här var innan jag visste, jag kände inte till det här uttrycket kakistokrati då.
Mm.
Först någon sa så här, har ni döpt chefen efter det? Nej, vadå? Så här, finns det ett sånt uttryck? Jag trodde inte min öron. Och han var en sån där högt välbetald chef på Sveriges Radio som tog som sin främsta uppgift när det var pensionärernas dag och öppet hus på P4. Då åkte han och köpte gillekakor. För det klarade han av att åka på Rusta och köpa gillekakor och dela ut. Så vi kallar honom kakor.
Jaha.
Och sen fick jag reda på att det också finns ett uttryck för det där. Och då tänkte jag så här, nu är jag i The Matrix. Det här är inte sant. Men det är ett väldigt bra uttryck.
Ja, och det var sant.
Ja.
Mm. Vet du hur turnéschemat ser ut i övrigt? Liksom?
Vi börjar i Linköping, sen åker vi till Stockholm och Uppsala.
Mm. 13, sen är det paus.
Ja, 14-15 i Stockholm och Uppsala. Paus, ja. Sen är det Växjö, tror jag. Eller?
Ja, något sånt.
Och sen blir det...
Om vi lyckas ta oss till de småländska skogarna.
Ja, precis. Där, det är ju Anniland.
Ja, det är Anniland.
Mm. Och sen ska vi upp till Luleå, Umeå.
Ja.
Och sen slutar vi Östersund den 29.
Precis, och då slutar vi på hemmaplan. Där är det, som jag förstått saken, redan utsålt. Men det är en väldigt liten lokal där.
Ja, den är ganska liten. Det är 80-90 pers, tror jag.
Ja.
Och det skrämmer mig lite att så många vill komma dit. Du vet det här med att man kan inte bli profet i sin egen hemstad. Så jag tänker att det är bara mina fiender och Östersundsposten och Stefan Nolevik som kommer att vara där och ta kort på alla.
Så länge de har löst biljett, är jag okej med det.
Får de göra det då? Kom ihåg, jag måste berätta om den grejen sen, men vi kan ta det sen.
Nej, dra det nu.
Ska jag dra den på en gång? Ja. Det var så här, anledningen till att jag nämner det där, det är att när Jimmy Åkesson för första gången besökte Strömsund runt, vad kan det ha varit, 2016 eller något sånt där. Han hade nog aldrig varit så långt ut i Sverige eller så långt upp i inlandet. Då åkte Östersundsposten dit, då skickade de dit sin stor inkvisitor Stefan Nolevik, och rubriken på reportaget, det var bruna takter i våra trakter.
Mm.
Det var stort uppslaget. Och det roliga med det där var att han, Nolevik, kröp runt på alla fyra där inne och tog kort, inte så mycket på Åkesson och lyssnade på vad han sa, utan han tog kort på folk i publiken. Och det var ju mest pensionärer som var lite nyfikna.
Det är väl mest pensionärer, ja. I Strömsund. Alltså...
Och som röstar på SD, inte bara. Och då folk undrar vad fan han höll på med. Han satte sig på huk ungefär som att han vore ute och gjorde en sån här naturdokumentär och skulle krypa nära lejonet. Och så satte han sig framför pensionären och tog närbilder på deras ansikte. Och det var tydligt så att han gjorde det för att skrämma de här människorna. Det roligaste med det här, det var att Pelle Zackrisson, som då jobbade på Länstidningen, tror jag, och sedermera gick till Chang Fricks Nyheter Idag, nu är han på Riks. Han stod och fotade Nolevik. En fantastisk bildserie som Nolevik inte fattade att han då var fotad av någon annan. Det var otroligt meta. Och sen blev det ett reportage som nu är borttaget från Östersundspostens webb, för de fick så mycket kritik för det där. Sen tror jag också att Nolevik hamnade i någon slags skärmytsling eller tumult, som Expressen skulle kalla det, med en vakt där också. För Nolevik hävdade att någon hade försökt ta hans kamera. Så det var stor dramatik. Och så tror jag att det kommer bli på vår avslutning i Östersund, att Östersundsposten, som ju är vårt Säpo där uppe, de är politiska kommissarier.
Jag har ju aldrig uppträtt i Östersund.
Nej, det var så här, jag kan berätta, när Hanif Bali var där för 2 år sedan och sålde ut Storsjöteatern, då skickade Östersundsposten dit en kvinnlig reporter Och hennes i princip enda fråga, eller första fråga till Handef efteråt, det här succéframträdandet, det var så här, det var bara killar här i publiken alltså.
Det är inte en fråga, det är ett påstående.
Ja, det är ett påstående och liksom en retorisk fråga, eller vad man ska kalla det. Ja, sa Handef, det, inte det är bra liksom?
Mm. Att de inte är ute på stan och drar och...
Ja, så skulle man kunna säga. Mm. Så att jag misstänker starkt att någon från antingen Sveriges Radio eller Östersundsposten kommer att nästla sig in i publiken och hoppa fram och skrika Sic semper fidelis eller någonting och försöka stöta en dolk i någon av oss.
Sic semper fidelis?
Nej, inte fidelis, tyrannis.
Ja, ja,
förlåt,
exakt.
Inte fidelis.
Tänkte väl.
Jag är så spränglärd så att de latinska citaten...
Sic semper tyrannis, ja, är det du syftar på.
Norlevik är ju min Joe.
Så alltid Jodabola. För tyranner.
Ja, precis. Ja. Min Joe Davola, och det kommer att ske något roligt där, tror jag. Om inte förr.
Jag är lite orolig för Umeå. Umeå är ju en genomröd stad.
Mm.
Och vi uppträder inte på kåren.
Mm.
Så
vad kan hända där, menar du? Att det inte kommer någon folk är det värsta som kan hända?
Jag tror att det kommer nog komma väldigt lite folk.
Mm. Och de som kommer att vara väldigt övertygade, eller?
Alltså, jag tänker så här. Det är väl den mest veganska staden i Sverige.
Mm.
Ja.
Mm.
Och just priset på grönsaker och frukt har ju gått upp något enormt på sistone.
Mm, just det.
Annars brukar veganer ligga väldigt nära mina politiska uppfattningar.
Egentligen, jag förstår inte vem som har bokat den här turnén. För vi borde ha uppträtt i Sölvesborg, Sjöbo och sådana där ställen. Är inte där har sålt ut?
Men nu ska vi inte göra det lätt för oss.
Nej, det ska inte. Du har helt rätt. Man ska våga utmana fienden på deras territorium.
Ja, och då kommer vi fram till kärnfrågan, i alla fall i första delen av den här podden, nämligen vad ska showen handla om? Jag är väldigt nyfiken.
Ja, du också. Ja, men vi har ju sagt att en av underrubrikerna var ju Uppdrag kränkning, som är en travesti på Uppdrag granskning.
Mm.
Och vårt jobb, oavsett om Silla Bänke och Hanna Stjärne och Jan Helin tycker om det är att kanske inte kränka dem, men peta på dem, för att ett samhälle med en så stor mediekonsumtion som SVT och SR och UR är, som inte har sina kritiker, det skulle ju vara fullständigt barockt om det inte fanns sådana som var där och peta på dem. Och vi är inte så många som gör det.
Nej, det är du och jag faktiskt.
Det är du och jag, en handfull till, men vi har ju tagit på oss rollen att vara de som går först i det här jävla Sisyfos-arbetet med att kritisera.
För det vet vi ju att de som går först, det är de som det lönar sig bäst för.
Ja, precis. För vi har ju inte blivit av med massa jobb på grund av det här. Vi ska inte gnälla över det, men så är det. Man blir inte fet på att kritisera public service.
Nej, det blir man tyvärr inte. Jag hade hoppats lite. För det finns alltid ett litet barn i mitt huvud som ligger och dagdrömmer om hur bra det faktiskt skulle kunna gå om saker var på ett helt annat sätt än de faktiskt är.
Magiskt tänkande. Nej, det är inte riktigt samma sak. Men det är ju så intressant, för det finns ju de som... Vanligaste kritiken jag får, och säkert du också, när det gäller vår public service-kritik, det är att vi är swishhoror, de som inte ens har swish, och vi gör det för att tjäna pengar. Och då har man verkligen inte satt sig in i hur det här funkar överhuvudtaget, om man tror att vi tjänar en massa pengar på att kritisera den här kolossen.
Jag fick höra att Liv Strömqvist drog in 5 miljoner för något år sedan.
Mm, inte hon kommunist? Ja, har hon väl gett bort dem?
Nej, det har hon ju inte. Men vad jag menar här är bara att om man håller sig väl med public service och de rådande makterna, då är det inte bara framträdanden i public service, vilket inte betalar så bra, men har ett väldigt högt marknadsföringsvärde, vilket gör att du sen kan åka och turnera runt eller ja,
vad det skänker kan legitimitet åt andra saker du gör. Det är tyvärr så.
Ja. Så
och vice versa.
Ja, och då menar jag att man till exempel kan åka runt på någon ABF-turné till bibliotek och casha hem 5 000 på faktura per gång, vilket inte är så mycket, men det blir väldigt mycket om man besöker alla bibliotek.
Vad var hon fick, vad hette hon, regnbågshåret på Aftonbladet?
Linnea Claesson.
Ja, var det inte så att hon...
100 till 200 000 per föreläsning.
Nej, men det kan inte stämma. Jag hörde 90 000 för att prata 45
minuter. Men hon är ändå årets
minuter.
Jurist.
Ja, men vart tog hon vägen? Hon skriver inte på Aftonbladet längre. Eller är hon på SVT eller något
men, sånt? Men alltså, jag följer henne fortfarande på Instagram, tror jag.
Okej, hon har säkert fått en tv-serie på SVT som ligger på SVT Play. Det är rätt intressant. Går du in någon gång och kollar på SVT Play och kollar hur mycket de producerar? För det är jävlar vad de lägger ut grejer. Så man frågar folk, har du sett den här tv-serien? Nej, ingen har hört talas om det. Och det där är ju någonting vi har kritiserat dem för, att de aldrig redovisar sina tittarsiffror. Men jag ser flera jättestora satsningar nu. På pappret ser det ut som det är stora satsningar. Som jag brukar fråga folk, har ni sett den här nya SVT-satsningen? Det finns någon som heter Bror till exempel.
Aldrig hört talas om.
Nej, men exakt. Och för alla säger samma sak. Ingen aning. Jag tittar bara på HBO eller på Netflix och sådär. Så jag undrar, vem är det som tittar på alla de här tv-serierna på SVT Play?
Jag vet faktiskt inte.
Är det pensionärer eller?
Ja, eller så är det bara någon sorts så här arbetsmarknadsprogram för alla skådisar man utbildar vid folkhögskolorna liksom.
Jag tror faktiskt det är det på många sätt. En sysselsättningsåtgärd för många.
Ja. Många människor vill bli kreativa inom vänstern. Och det måste de få bli i de här programmen som vi kallar public service och pressstöd.
Just det, ja. Ska vi prata lite om...
Vi ska prata om vad showen handlar om.
Det var det vi skulle prata om.
Det var den frågan jag hade ställt. Jag har ett block framför mig, du ser, jag har förberett mig, jag har en penna.
Jag vet inte vad du ska prata om, men jag ska prata om bland mycket annat. Jag försöker ju, och har länge försökt ställa cheferna till svars för några interna utredningar av enskilda medarbetare som de blir jävligt nervös över när jag börjar fråga om. Den som blev mest ilsken och nervös, det var den här Björn Lövdal som precis blev sparkad snett åt sidan för att Sofia Wadensjö Karén från UR då skulle komma in som kronprinsessa åt Cilla Benke blir det väl. Mm-hmm. Han var väl programchef.
Pratar vi om public service eller Game of Thrones?
Ja, du. Ja, det är en väldigt bra liknelse. Nej, men det här var ju en rockad som vi fick reda på i förra veckan. Att programchefen där på P4, jag minns inte exakt vad han har för titel, de har så mycket titlar där. Han får nu kliva lite åt sidan och så ska den här Wadensjö Karén komma in.
Och då kommer hon få uppstiga till The Iron Throne.
Ja, hon kan vara en efterträdare till Cilla Benke. Hon ska väl upp på direktion, eller hon är.
Så du tar Cilla Riken nu efter det här med DN? Och...
Nej, det tror jag inte, men jag tror att hon är smart nog att i väldigt god tid ta in någon slags efterträdare. Men det är säkert något annat som ligger till grund för det här. Så på turnén, vid några av tillfällen, jag säger inte i vilken stad, då ska vi prata om det här. Vi ska prata om Olle Zachrisson, för detta ekochefen, varför han slutade.
Är han släkt med Pelle Zachrisson?
Nej, det är han absolut, hoppas jag för Pelles skull. Att han inte är, eller vice versa även där. Alltså Olle är trevlig, jag har haft en jättekonstig debatt med honom i samband med Ekots, jag höll på att säga 200-årsjubileum här för några år sedan, då de faktiskt bjöd in mig att kritisera public service, för de tyckte att det var ju på sin plats att någon röst utifrån fick säga något negativt om dem också. Mm-hmm. Och då var vi i studien där på Radiohuset. Och i den sändningen är faktiskt episk i efterhand. Jag förstod inte där då hur rolig den var. För det var fyra gäster. Det var Olle Zachrisson och jag som skulle debattera Ekot. Och så var det Gustav Fridolin som skulle prata Me Too. Mm-hmm. Och en av de grejer han sa då, det var att det här, ett stort problem, det var att 5-6-åriga killar sprang runt på skolgårdarna och liksom drog tjejerna håret.
Mm-hmm. Alltså för 5-6-åriga tjejer är det ett stort problem?
Ja, det är ett stort problem.
Såklart. Det är ett av deras största problem skulle jag säga.
Jo, men han sa, jag menar, det finns, om man jämför det med till exempel balkongflickor och hedersproblematik, så att han valde att fokusera just på det var lite så här, och klassisk fokusförflyttning. Sen var det Palmira. Kukari Benga. Benga Kukari. Jag vet inte vilken ordning hon har namnen. Hon som sen då, kort efter det, drog igång BLM-upproret inne på SR. Så det var vi fyra som var med i den där ekosändningen.
Okay.
Och jag hade inte koll på henne då, och jag visste inte att Fridolin skulle vara där heller förrän vi träffades i The Green Room.
Det är lite som den där Monty Python-sketchen, Nobody Expects the Spanish Inquisition. Ingen förväntar sig att Gustav Fridolin ska dyka upp, men han är där.
Den handlar också om Stefan Olevik i Östersundsposten. Den sketchen. Nej, men vi ska prata om det. Och sen finns en kille som heter Martin Wårdstedt som är någon slags producent på SVT. Och några till. Och vi ska prata lite om deras karriärer, kanske. Mm-hmm. Sådär. Och rent allmänt om varför chefer inne på SR och SVT.
Vad hette han? Martin Wårdstedt?
Det där var så billigt, så jag tänker inte ens bevärdiga det en kommentar. Okay. Men ibland så är det så att chefer plötsligt ryker eller blir omplacerade och du vet, man undrar varför blev de det och sådär. Det ska vi prata om.
På turnén? Men har du skrivit någon sång?
Nej, jag har inte hunnit göra den. Men den inspirationen kan komma väldigt fort.
Okej, okay. men det kan bli en sång?
En public service-sång?
Ja.
Ja, kanske halvvägs in i turnén. Jag menar, det är så mycket inför valet här. Vi måste klara av det också. Du vet att det är ett val också.
Ja, jag vet att det är ett val, men du har inte ens frågat mig vad jag ska prata om.
Du prata om på turnén, Aron?
Jag står och väger faktiskt. Därför att jag kan antingen så kan jag framföra det allra bästa argument mot public service existens som någonsin har framförts. Eller så kan jag uttrycka min frustration över public service i ett 20 minuter långt primalskrik.
Varför kan du inte göra båda?
Därför att det är svårt att formulera de här välfunna poängerna när man skriker så högt man kan, liggandes i fosterställning på en scen framför en halvtom salong.
Men det blir mer som en konstinstallation där, hör jag. Men du vet att en del uppfattar ju det vi gör som precis det där du sa.
Alltså, vilket av dem?
Nej, men oavsett vilka underbyggda argument vi kommer med, så, så hör de bara ett girigt, bittert primalskrik som de tror bottnar i att ni är sura för att ni inte får jobba där.
Exakt så.
Det är det vanligaste.
Och det är därför jag tänker, vid det här laget, spelar det längre någon roll?
Nej.
Kan jag inte bara gestalta min frustration genom att krypa ihop i fosterställning, gråta, snora ner mig och skrika högt i 20 minuter. Sen kommer du in med en glad sång om public service.
Ja, som någon slags Edvard Persson, modern Edvard Persson.
Hej, hej allihopa!
Kalle på spången eller någonting.
Ja.
Nej, men visst, jag skulle gärna se det. Nej, men seriöst, det finns nästan för mycket att prata om. Och det är också så här, jag har suttit och totat ihop någon slags bildspel som vi tänkte köra på de ställen där det finns projektion. Med facsimiler från alla klavertramp som har varit de sista, ja, i princip sista halvåret. Från SR och SVT, där de alltid från Radio Swedens många fel, missgrepp och misstag kring Ebba Busch och andra saker. Men alltså det är nästan någonting, några gånger i veckan är det någonting.
Ja, som men, de ja inte sig. Just nu sista veckan innan valet, då kommer det inte vara ett jäkla ljud om det här, det lovar jag dig. Men annars så har det varit väldigt mycket. Och ska jag berätta en sak, att när vi sålde ut första upplagan så fort som vi gjorde, då fick jag intrycket när DN började ge sig på public service. Och det kom lite andra så här public service-kritiker utan att nämna vår bok eller oss överhuvudtaget. Så fick jag intrycket av att ja, men nu ska vissa gå ut och visa liksom, människor med, som jobbar för medier med pressstöd. Att de visst kan vara kritiska mot public service i något försök att liksom, blidka kritikerna. Att jo, men vi kan upptäcka fel inne på public service och om vi uppmärksammar dem så kommer det att åtgärdas. Men chi fick Peter Wolodarski och DN.
Ja, men tror inte också att de...
chi fick dem.
Chi fick dem, men de vill också visa oss, tror jag, att så här ser riktig kritik av public service, trots att de inte har läst vår bok. Och lever i villfarelsen att den bara innehåller en massa gnäll och inga konkreta exempel och ingen underbyggnad. Och det är ju verkligen inte så. Boken är ju väldigt väl underbyggd, inte minst dina kapitel. Du har suttit och grävt i arkiven, du går tillbaka i historien.
Jag har tittat på medieforskning, ja, modern.
Ja. Ja. Och visst, vi är lite relianta. Och jag har ju skrivit ett kapitel som heter Godisklubben sammanträder.
Men Ebba skalade faktiskt bort en hel del relians från både dig och mig.
Ebba?
Vår redaktör.
Ja, det gjorde hon. Ja. Ja, därför jag trodde med Ebba Busch.
Nej, inte Ebba Busch. Ebba Busch har inte varit redaktör för Älskade Public Service.
Så är det.
Vi ska inte anklaga henne för det också.
Inte det också. Nej, men visst. Ebba, vår redaktör, fick oss att tona ner det hela. Det var bra.
Mm.
Men tillbaka till DN, så är det ju så här att DN och SVT och SR är ju kommunicerande kärl. Och många som jobbar på ena stället har jobbat på det andra eller kommer att jobba på det andra. Jag tror den här Martin Wårdstedt som jag nämnde, han är nog gammal DN-kille.
Jag sätter 50 spänn på att Peter Wolodarski kommer att bli programdirektör på,
det blir han säkert
på public service när han är klar.
Och det finns ju ett elakt rykte om att det är det han vill.
Jaha.
Men att han siktar på det.
Ja, ja. Ja. Men, det var bara den normala karaktärsvägen. Vad var Jan Helin innan han blev programdirektör?
Han var väl folkkommissarie på Aftonbladet, tror jag.
Exakt vad han var.
Och nu är han folkkommissarie på SVT.
Exakt.
Men du, jag tror att det är så här, att DN fick en del riktigt bra tips där om den taskiga säkerheten inne på företaget. Och det är ju sånt som, det är inte det att de gräver fram det själva, utan de får ju tips av gamla kollegor som jobbar där eller har jobbat där och som är sura på sin arbetsgivare av någon anledning.
Mm, och hela den här säkerhetsskandalen, så vitt vi har förstått den genom media, går ju alltså ut på att de ska digitalisera någonting för att de är varningssystem till allmänheten.
Ja, de digitala Hälsa Fredrik eller vad man ska kalla det.
Ja, exakt.
Mm. Men det har varit flera säkerhetsskandaler, det har varit två.
Aha.
Separata.
Okej, okay, men berätta.
Men jag blandar nästan ihop dem nu. En handlar om ett speciellt rum eller speciell studio som skulle byggas i händelse av då krig och sådana. Mm. Som där det var en person som hade haft tillgång till hela liksom konstruktion, ritningar och allt sånt där. Och det fanns inget säkerhetstänk kring det. Sen var det här andra, att tekniker från Israel och andra ställen, givetvis Israel som vanligt,
Mossad, och Ryssland.
Och Ryssland hade fått röra sig fritt. De hade någon slags access till hela...
Mm.
Sådär,
men det kan man väl ändå konstatera efter den här skandalen, att ryssarna och israelerna kan vara nöjda med den delen av deras skatter som går till underrättelsetjänst.
Mycket. Ja. Jag tror att både Hultqvist och Ygeman är ryska agenter. De beter sig så jävla snurrigt, så att det måste vara någonting konstigt. Att det är någon sån här, inte som de säger Seinfeld, the old switcheroo, fast det är inte det. Att de är så här trippelagenter eller kvadruppelagenter. De är liksom...
De är så många agenter att vid det här laget vet de själva knappt vem de jobbar för eller mot.
Vilket var väldigt tydligt när man såg presskonferensen med dem.
Vi kommer att återkomma till den. Men vi har ju alltså inte pratat publikt, alltså inspelat på band, sedan vi faktiskt fick vår recension i SVD för Älskade Public Service.
Mm, ja, just det. Mm.
Så vi bara backa bandet till Älskade Public Service och den där recensionen som vi fick. Vet du hur vi fick den?
Vänta nu. Någon på SVD skrev en recension om oss. Nej, jag tror inte jag har läst den.
Riktigt så var det inte. Har du inte läst den? Okej, okay, men så här var det. Alltså, jag skrev till kulturchefen.
Jaha.
På DM på Twitter.
Jaha.
Så skrev jag angående... Ja, men jag vet inte. Ja, jag tjatade väl bara. För jag försöker marknadsföra oss, liksom.
Ja. Girigbuk.
Girigbuk. Ja, men jag tycker så här. Det har inte skrivits så många böcker om public service som är kritiska.
Så
som
kan
du
man
säger.
Också se det. Ja.
Och då tycker jag att någon kulturbilaga någonstans kanske borde recensera den här boken. Den har ändå liksom sålt ut nu. Så det var inte som att jag gick till henne tomhänt. Utan jag gick till henne med en bästsäljare inom ett ämne som det aldrig skrivs om. Och ja, och föreslog att ska ni inte recensera den här? Utan något hopp då. Det var lite slängig fråga kan man säga. Den kanske uppfattades som slängig i alla fall. Med tanke på att jag räknade med att inte bli recenserad. Men Irene då som är chef för kulturen på SVD. Hon måste ju slängt ut någon öppen fråga i sin KPML-tråd. på mejlen liksom.
Ja.
Och då antar jag att Johannes Klinell från Arbetet. Som hatar både dig och mig sen tidigare. Måste nappat på det här så pass mycket. För ryktet säger att han hatar oss så mycket att han gjorde det pro bono.
Det är klart han gjorde.
Så han yxade oss och han börjar ju med att säga att det är bara faktafel i mitt första kapitel. Jaha. Vi är Pelle Jönsar.
Jaha,
vilket höger spelevinkar.
Jag tror inte Pelle Jönsar va? Spelevinkar sa det till mig att det var.
Ja. Så spelevinkar var vi.
Jag är inte emot att vara en spelevink.
Nej, alltså jag har aldrig kallat spelevink förut och fann att jag gillade det lite. Ja,
det är bättre att vara det än att, man kan ju läsa flashbacktråden om Klinell och...
Eller mig.
Ja, det är jag också. Och mig, och mig också. Nej, vi ska inte vara såna.
Nej, ja. Så...
Han gillar inte oss. Och man brukar vara så att när man uppenbart tidigare har visat att man inte gillar en författare eller en regissör eller vad det kan vara, då brukar ju chefen på tidningen säga att du av jävsskäl ska inte recensera den här boken. Men det var någonting som de hoppade över det här, tror jag, den här gången.
Ja, eftersom Johannes dokumenterat har hatat oss båda tidigare.
Han gillar inte oss.
Nej, så är det ju.
Nej.
Men,
han tyckte, vet du varför han tycker så illa om mig? Eller en av de grejerna som jag att han tycker illa om mig, det var, han angav det i något sammanhang att jag hade jag var så jävla otrevlig för jag hade avbrutit honom några gånger i en intervju vi gjorde tillsammans. Och det är så symptomatiskt att han tar just den, för det var också någon sån här intervju i P1 när jag var med och skulle diskutera, jag tror det var public service. Och anledningen till att jag avbröt inte bara honom utan Aschberg, det var ju för att det var jag mot honom, Aschberg, jag tror fan det var en till också, och så programledaren. Du vet, det där som jag fick kritik för att jag tog upp när jag var med i P1 och sa 2-1. Att de alltid ska få den ensamma att framstå som en tokig minoritet, fast det inte är så. Så han var ju sur för det, för att jag avbröt honom då. För jag tyckte att, vad fan, ni är 4-1 här och jag tänker ta min talartid, så jag avbryter dina floskler. Förlåt.
Jag har ju 2 tillfällen jag har kunnat dra med, för jag sitter och jobbar med processen utöver att jag jobbar med Älskade Public Service.
Alltså en ny bok?
En bok om rättsprocessen mot mig. Och då kan jag dra, för Johannes har ju gett sig på mig i samband med den också.
Så nej.
Jo, visst. Så jag kan dra mig till minnes 2 tillfällen i livet och jag kan ha förargat Johannes Klinell. Men de är säkert fler. För jag är så självupptagen så jag har nog glömt, alltså säkert... 500-600 tillfällen då jag har förargat honom. Men de sparar jag till turnén. Kul. Så vill folk höra dem, då får de ställa en fråga. Så, men vad var det som hände mellan dig och honom då? För det kommer ju vara så att i första halvan så är det du och jag som delar på. Då orerar vi själva, alternativt tittar på när jag skriker ut min frustration. Och sen andra halvan av föreställningen är i frågestund. Och sen så kommer det vara... boksignering för de som har dina och mina böcker.
Ja, Och när det gäller de här, hur kommer det gå till med när man ställer frågor?
Alltså, det kommer gå till så att vi kommer ha en eller två personer med mick som går runt i publiken och så räcker man upp handen. Och så kommer det en mick till dig, och när du har micken framför ansiktet, du kommer inte få hålla i micken själv. Så dumma är vi inte, och vi har lärt oss av våra bittra misstag i livet.
Försöker vi styra debatten, är det det du säger? Nej, varför får de inte hålla i micken själv? Därför att de släpper den aldrig då.
Därför att då blir det inte en fråga utan en monolog.
Jag vet.
Och jag förstår att alla som kommer, eller åtminstone några som kommer, är väldigt frustrerade på public service och har en del att säga. Men det har vi också. Ja. Och alla andra i publiken också.
Och så. Vi sitter ju på en del inside, eftersom vi har jobbat där i omgångar och känner väldigt många som jobbar där. Så att de som kommer på de här föreläsningarna eller samtalen ska ju ta chansen att fråga oss, för vi kanske faktiskt kan svara på en del saker. Både infamt skvaller och rena teknikaliteter, tror jag.
Och så vill jag säga angående demonstrationstillståndet. Nu glömde jag ta med mig min dator hit till Sami Statskontor. Men vi fick svar från polisen. Vi får demonstrera imorgon. Men inte på den plats vi har begärt.
Vi vill ju signera böcker utanför entrén på Sveriges Radio.
Det får vi inte. Varför utan det? Vi får göra det på Karlavägen. På andra sidan gatan från public service.
Screw that.
Ja, screw that faktiskt.
Vi vill sitta
och vi får det svaret. Ja. Med så kort tid kvar att det inte går att överklaga. Det hinns ju inte med.
Nej.
Och att det inte går att arrangera något bra. Och så om det nu är så att de inte har kunnat svara förrän nu. På grund av att då, som de säger, motiveringen är att public service är ett nationellt säkerhetsobjekt. Och därför får vi inte stå direkt utanför entrén. Eller ens på parkeringen mellan de båda entréerna. Vilket jag tycker är rimligt. Det är allmän plats, varför inte? Så... Ja. Nej,
vi ställer in det helt enkelt.
Ja,
vi spar vårt, tar med oss vår bitterhet ut på turnén istället.
Ja, och sen så har vi väl lärt oss att det är ingen idé att söka demonstrationstillstånd. Nästa gång så marscherar man in genom entrén bara, och sen så sätter man sig på sitt kontor, och sen sitter man där tills nästa kulturrevolution om 60 år.
Ja, vi ska göra som Brody Dutschke.
Vi ska göra som de som sitter där nu.
Jaha, sitta och dricka kaffe.
Jaha, okej. Okay. Men jag tänkte att, du vet, skämtet är ju att de marscherade in direkt från Almarna i Kungsträdgården 68. Och de har inte släppt...
blev sittande.
Ja, och de blev sittande sedan dess. Ja. Och det är väl därför polisen också har lärt sig att vi ger inga tillstånd utanför.
Nej. Men det hade varit roligt att se deras förskräckta ansikten stå och stirra mellan persiennerna där uppe på direktionsvåningen. För de tycker att vi är jobbiga. Även om vi är obetydliga små löss i förhållande till deras storlek, så vet de att de stör sig på att vi kritiserar dem. Det är inte så att de tycker att men det är ändå sunt att det finns några som säger emot oss. Utan de tycker verkligen att om vi gick och förbjuda så skulle de gärna göra det. Och det är ju sjukt i sig. Och därför så att gå på våra turnédatum eller seminarierna eller vad vi ska kalla det. Det i sig blir ju en politisk handling. Vi kan inte garantera att Säpo inte är där och fotar alla som går in. Det ska vi väl varna folk för. Att om ni inte vill hamna i Säpos register eller Aftonbladets eller... SRs internregister, då ska ni inte gå dit.
Tack, nu skrämde du bort jättemånga.
Nej, jag tror tvärtom att många kan fatta att det faktiskt, även om det låter lite storvulet, så är det en politisk handling att gå på såna här evenemang. Inte bara vårt, men den här typen av arrangemang som etablissemanget helst skulle se inte hölls.
Hade Kakan Hermansson haft en föreställning som skulle ut på turné under namnet Älskade Public Service, då hade hon fått sitta med i Public Service och prata om den. Men då hade den å andra sidan inte varit ironisk, utan den hade handlat om hur mycket hon älskar Public Service.
Det är klart att det är så.
Ja. Så, så vi ska inte ringa till den här polisen, men nu har vi i alla fall kommit fram till där vi kan prata om valet, tycker jag.
Och titta vad jag hittade i den vallokal där jag förtidsröstade.
SKP.
Det här är en valsedel.
Sveriges kommunistiska parti.
Med hammaren och skäran tryckt på den här lilla gula lappen. Och för mig är det så här...
Och det där är alltså en val till riksdagen.
Det här är val till riksdagen. Det är någon som heter Andreas Sörensen, partiordförande i Uppsala, som står ett. Sen är det ett antal iranier av någon konstig anledning. Det är ju väldigt förvånande. Något. Och pensionerade byggnadsarbetare, en advokat, en ingenjör, tunnelbanetågsförare etc. Jag tänkte mer på den här hammaren och skäran-loggan. Alltså hade det varit möjligt att
Ha ett hakkors?
Ja,
nej, det är ju hets mot folkgrupp.
Ja, det är ju det. Och jag menar, jag vet att många i Sverige inte fattar att hammaren och skäran är av samma dignitet som...
Det är av samma dignitet, ja. Men det finns en fundamental skillnad mellan den där typen av hatisk konspirationsteori om du jämför med ens nationalsocialistiska broder. Och det är att hudfärg eller ras är ju någonting du inte kan ändra på, men klass kan du ändra på.
Aha.
Och det här är ju klasshat.
Ja, och det är tillåtet.
Ja, det är fullt tillåtet.
Det, är bara det, att...
det ligger under yttrandefriheten, jo, tack och lov.
Jag vet att det är så, men det är ju bara det att den här hammaren och skäran, under den vajande flaggan så har miljoner människor dött i arbetsläger och på slagfält, och de har blivit utrensade i olika omgångar.
De har svultit ihjäl också.
De har svultit ihjäl, inte
vissa
minst.
Har dött av ren uttråkning.
Ja, av att leva ett socialistiskt land.
Och då hade de tur.
Ja. Ja. Ja, nej, men jag var faktiskt förvånad när jag såg den här. Jag tror inte att SKP har de här valsedlarna över hela Sverige, men där jag
tror
var,
inte.
Nej, men jag tror inte att de har fått ut dem överallt. Det är väl vissa ställen i landet de är lite starkare än andra, men jag har varit lite förvånad och att ingen liksom reagerar över det här. Det är helt okej. Okay. Som en parentes bara.
Ja, och då får jag faktiskt fråga, för du var väl lite rödare när du var yngre, är det inte så?
Mycket rödare.
Men då känner du alltså numera som en vuxen, ska vi säga kar?
Ja.
Ja.
Gubbe.
Ja,
så, jag var aldrig kommunist.
Jag sa han med mycket bas i rösten. men
ja.
Så känner du nu när du ser det här och din ungdomsdårskap att det ja. Var lite pinsamt? Gick ja, men... du runt med liksom Che Guevara t-shirt?
Nej, och... nej, så röd var jag aldrig. Jag var gråsosse. Jag är född i en gråsossefamilj.
Mm.
Så jag var aldrig över på kommunistsidan. Men jag kan ju skämmas över, jag skäms väl inte över gråsosseriet, men hur naiv jag ändå var väldigt långt upp i åren. Jag tror att du har haft en mycket snabbare utveckling som ideolog och människa där. Jo, du har tänkt mycket mer på det där tidigare i livet än vad jag gjorde.
Jag kanske inte är en lika utpräglad estet i grunden som du är. Jag vill gärna tro att jag är det, men jag vet inte om det är sant,
så, men det är samma sak med public service. Du ska ju veta det, att det var ganska sent ändå som jag vaknade till och förstod hur mycket som är fel med konstruktionen. Alltså det är de sista 10 åren. Och då var jag en bra bit över 40. Nej, inte riktigt. Men så att jag är en late bloomer när det gäller det där, men bättre sent än aldrig.
Kanske. Ja, jag var väl, i alla fall i den här tiden var jag väl först ut när jag gick upp där på publicistklubben och skällde ut dem efter noter. Det var väl, det är inte så många andra som har gjort. Sen har jag inte fått någon inbjudan tillbaka.
Va?
Det har jag inte fått.
Nej, men men du, vi måste prata innan jag glömmer bort det. Ett sånt där jättebra exempel på deras klavertramp senaste veckorna var, såg du det, att den somaliska redaktionen på Radio Sweden tog ju inte upp Magdalena Anderssons uttalande om Somalitowns.
Vilken redaktion?
Den somaliska redaktionen.
De gjorde inte det?
Nej. Och de
hade men det är för att de bara kallar Somalitowns för towns.
Nej, det var faktiskt så här att de hade svarat någonstans på det här och sagt att de hade gjort en nyhetsbedömning och att det fanns inget nyhetsvärde i det. Och det är så jävla rubbat som man blir. Alltså om jag vore Silla Bänkö, då skulle till och med, jag tror att hon borde skämmas till och med, jag tycker. Nej, men nu är det för uppenbart att det är politiserat, att vi aktivt väljer bort grejer. Att vi inte har någon koll på de här redaktionerna. Men det gled också bara förbi. Men jag såg att utländska medier hade plockat upp det här uttalandet faktiskt på några ställen. Att hon hade sagt att vi inte skulle ha det. Men det är ju fascinerande hur fort S har rört sig från att vara antirasister till att hamna nästan höger om både AFS och S i de här frågorna.
Det är skrämmande. Public service däremot, vågar jag nog lova dig, bryr sig inte om hur uppenbart det blir.
Därför nej,
jag skrev
inte.
Ju en debattartikel i Expressen.
Ja.
Där jag med hjälp av min underbara fru valde ut det alltså bästa argumentet mot public service, som dessutom inte är ideologiskt, vilket alltså bara har med alternativkostnad att göra. Vad skulle vi kunna göra med de här pengarna om vi inte la dem på public service? Och det där fick jag svar i Expressen på den debattartikeln. Läste du det?
TCOs ordförande.
Exakt, Therese Svanström.
Ja. Jo, jag läste det svaret och...
Och då kan man fråga sig, varför går Therese Svanström från TCO ut och svarar mig på det här? Jag är tacksam över att hon gör det. Det bidrar till den demokratiska debatten. Men...
Ja, det var ju märkligt. För du menar att någon från SR eller SVT skulle ha svarat?
Det hade varit mest naturligt.
Jo, men det är klart att de skickar fram henne. För att det är dels en red herring,
ja,
ett sidospår och fokusförflyttning. Men det är också så att jag tror att hon på allvar tyckte som hon skrev i debattartikeln.
Det tror jag också.
Och hon försvarar ju sina anställda medlemmars, de som jobbar inom public service, försvarar ju deras karriär.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Deras lönesättning och sådär. Genom att skriva det här och skänka det lite dignitet.
Ja, ja, och på något sätt så är väl Journalistförbundet också en del av TCO.
Det är det nog, ja. Så att det finns väl en viss logik att hon svarade. Men det var ju lite så här opåkallat att, ja, visst, det var inte riktigt det din artikel handlade om. Men så fort det blir, de blir ju nervösa när man börjar prata ekonomi. Och de säger ju alltid att, ja, men det är olika kassor. Man kan inte tänka så. De pengarna som går till skattemedel som går till SR, det är liksom, det är en egen påse pengar som är helt... Blanda inte ihop det med resten.
Jag fick den kritiken av henne. Jag fick den också av några av de här vänstertrollen som älskar att kommentera mig på Twitter. Och sluta inte med det. Jag älskade vänstertroll. Om jag inte svarar er för att jag har ignorerat er, men jag älskar aktiviteten därför att algoritmen tror då att jag är populär. Men jag tycker om att hon svarade i alla fall. Och i min slutreplik så påpekar jag ju det därför att det är ju fel det hon säger och det de här vänstertrollen säger, att det är ju inte separata pengar, utan det allmännas pengar är en begränsad mängd pengar.
För det kommer inte bli större,
ja, och det kommer inte bli mer pengar, utan den peng vi samlar in tillsammans, det är den peng vi har att röra oss med. Så är det för privatpersoner också, det är ingen skillnad.
Och den ska räcka till allt?
Den ska räcka till allt, ja. Och av den lägger vi då 10 miljarder, vilket i det stora hela är en droppe i havet, för statsbudgeten är enorm och det mesta är väl sjukvård och skola och äldreomsorg och sådär. Men 10 miljarder är ändå en del pengar. Så det är ändå lite kortare köer i cancervården eller lite högre pensionärer för fattigpensionärer eller lite högre lön för undersköterskor och sjuksköterskor. Och det förvånar mig hur en fackordförande, för hon sa ju att jag är antidemokrat som vanligt då, och populist. Och det förvånar mig att en fackordförande kan vara så oerhört dålig på ekonomi. Alltså nationalekonomer, när de får rankad sitt bidrag till liksom världskulturen, då är alternativkostnad det de har att komma med i princip.
Men vänta nu, Sandro Scocco, hallå, är du förvånad över att ekonomer på fackförbund har dålig koll?
Men de här människorna, människor som Sandro Scocco som gömmer sig bakom en forskartitel är ju inte forskare, utan de är ju politruker i forskarhamn.
Ja,
de har fått en overall med en forskartitel på. De kan dra på sig för att dölja att de är politruker. Så det är liksom...
Men vänta, när hon säger att du är någon slags antidemokrat, är det räcker med att du säger att jag tycker att public service kunde vara mer ekonomiskt effektiva. Man skulle kunna skära i det och då är man per automatik antidemokrat. Det är ganska snabbt och långt steg från det ena till det andra.
Ja, så är det. Men som jag skriver i inledningen på min slutreplik... Hej då, Kringlan.
Hej då.
Nu går Kringlan
tack
till dig
för
som
boken.
Lyssnar.
Ja. Nej, inte alls.
Kringlan gav Jens en av sina tortyrredskap, det vill säga en poesibok.
Nej, jag gillar poesi.
Jag ska läsa den. Vad var vi nu någonstans?
Nej, men att jag tyckte att det är ett snabbt och långt steg att gå från den, att du säger att ja, men nu pratar vi ekonomi en stund och genast är du då antidemokrat.
Ja, det är ett väldigt stort steg.
Men det tyder ju också på att de har väldigt kassa argument om de inte kan ta den där sakdebatten på ett bättre sätt än att börja dilla om att man är någon slags fascist för att man tycker att public service har för mycket pengar att röra sig med, vilket de har.
Men jag är väldigt snäll i mitt svar, framförallt för att jag bara hade 3000 och ville få in mer poänger än en.
3000 tecken?
Ja, precis. Ja. Inkblanksteg.
Ja.
Så då... Förlåt. Nu tappade jag bort mig.
Nej, men du, ditt svar.
Jag skriver till henne. Jag skriver liksom så här, det är lite tossigt. Och jag förstår att det både är en känslig och framförallt känslomässig fråga. Men det är de facto så. Alternativkostnad är någonting vi alla måste ta hänsyn till.
Men var det hon eller var det någon annan som häromdagen då tyckte att public service skulle grundlagsskyddas?
Det var hon.
Det var hon, ja.
Och det skriver jag ju också, att om man vill skydda yttrandefriheten, då ska man ju stärka den.
Inte public service. Ja, du har jag helt rätt.
Därför att public service är... alltså du kan ha en stark statsmedia, eller så kan du ha fri debatt. Och det är ju på en linje. Vi skriver ju det i boken. Som Johannes Klenell hade kunnat påpeka om han hade brytt sig om att göra en hedlig...
Men vi ska ändå tacka honom, för han var ju en den enda på de stora redaktionerna som faktiskt tog sig tid att läsa boken.
Han läste första kapitlet,
ja.
I alla fall.
Generositetsprincipen, jag tror att han läste hela. Han gillar inte oss, jag förstår att han sågar oss, det är helt logiskt. Men han gav oss ändå medialt utrymme, och det blev liksom lite klick på det, både för oss och för honom.
Jag tror faktiskt
men
inte
på de
det.
Andra
på
redaktionerna...
riktigt så tror jag inte det.
Nej, kanske inte. Alltså, därför, du menar att han inte...
Jag har nu har jag ändå eller delägare i ett förlag liksom, och det vi har noterat är att även de böcker vi har som får inte helt negativ press men mycket press, det påverkar inte försäljningen. Det är ingen som läser de här kultursidorna.
Nej, men så är det, och de hamnar snabbt bakom betalvägg så folk hinner liksom inte se vad det är. Men vad tror du på... Jag är lite förvånad, för när jag och Mustafa kom med vår första bok Det lilla landet som kunde 2018, då bjöd ju Pontus Mattsson in oss till Forum, och vi fick sitta i en halvtimme och prata med honom. Intressant nog i SVTs riksdagshusstudio, vilket de flesta inte vet att de har studio och en liten redaktionslokal i riksdagshuset, vilket man kan tycka symboliskt är lite vanskligt att de borde säga så här: ah, nej, det är praktiskt för oss att ha det där, men det ser jävligt dåligt ut. Vi ska liksom inte ha, det ska vara vatten, du vet, armslängds avstånd, allt det där. Men då var ju vi där en halvtimme.
Det finns ett symbolvärde i vad en statsledning gör.
Ja, det finns verkligen det. Men Pontus Mattsson, han var jävligt faktiskt modig då, som bjöd dit oss. Han ställde bra frågor, han hade uppenbarligen läst boken, och vi fick brut oss. Det var inte så mycket kritik mot public service den, å andra sidan. Men jag är förvånad att de inte säger intern på SRST. Men de här två, vad kallar de oss? Vettvillingar? Nej,
spelevinkar.
Vad fan, vi tar hit dem. Låt dem prata en timme. Hur farligt kan det vara? Och då kan vi säga att nej, men de har fått brut sig om det här. Och sen kommer det glömmas bort. Istället så är de så jävla nojiga så att de då istället ska försöka tiga ihjäl det. Vilket jag tror många faktiskt märker att det är något konstigt och osunt med det tillvägagångssättet. För mig vetligen så har vi inte fått... Babel har inte hört av sig. Babel hade en recension däremot av...
Men Babel recenserar inte vår typ av böcker.
Jo, det är precis det de gör. För häromdagen så hade de...
Nej, det gör de inte. För vi har skrivit en bok som är kritisk mot public service. Jo. Det är det jag menar med vår typ av böcker.
Exakt. Jag tog med typ så här fackböcker som är ganska smala. Häromdagen så hade de ett inslag och ett samtal med Linda Hedenjung som är... hon är reporter på Östersundsposten, och hon har skrivit en bok om ÖFK och alla de här anklagelserna om mutor och Daniel Kinberg och det här. Och den fick ju, och den är bra, så jag säger inte att hon inte skulle ha varit med där, men det är inte det att de har någon regel mot att ha med böcker som inte är romaner och skönlitteratur. Men det är inte bara Babel, vi hade kunnat vara med i Politikbyrån.
Jag tror
sa de det? Ja, men det är i alla fall inte en roman, men hon var med där. Och det finns Politikbyrån, det finns, jag ska inte säga att vi ska vara med i Min sanning och Agenda, men det finns många program där de hade kunnat stoppa in oss, bara för syns skull.
Men du skickade ju boken till Henrik Torehammar som faktiskt begärde boken, var det inte så?
Ja, sen slutade jag och gick till Svenska Dagbladet.
Ja.
Men det var ju också det, jag tror att Henrik, jo, jag fick ett mejl från P1 om att Henrik skulle intervjua dig och mig. Och då är det möjligen så att den här producenten bestämde det utan att kolla med Henrik, för att jag tror att med tanke på en mejlväxling som jag och Henrik har haft om Federley, så tror inte jag att han är så pigg på att prata med oss offentligt, för jag hade tagit upp det. Deras, vad ska vi säga, vänskapliga relation. Det finns ju andra som är, de är ju rädda för att vi inte...
Loose cannons!
Ja, vi är loose cannons och dekorum. Vi håller oss inte till det, och det finns saker man inte säger högt och saker man inte frågar om. Speciellt när det gäller saker som nepotism, som vi tar upp i boken rätt mycket. Vilka är det som ligger med varandra på medieföretagen? Vilka gifta med varandra? Vilka släkt med varandra? Det där är ju liksom gentleman's agreement att man inte pratar om. Men vi gör det i boken. Och ja. Vi tycker att du kan ju få förklara för lyssnarna varför det är så viktigt att prata om nepotism. Varför är det dåligt med det att man anställer sina barn eller
så Sverige syskon? Brukar rankas som ett av världens minst korrupta länder. Men det är för att de här organisationerna som mäter korruption, de tittar på pengaflöden. Det vill säga hur mycket kostar det att få en viss samhällstjänst eller gå före i en kö till en viss samhällstjänst till exempel. Och så funkar inte nepotismen i Sverige. Det jag brukar säga om Sverige och vår fantastiska byråkrati som har alltså hundratals år på nacken, det är vi och Japan liksom.
Sen oxenstjärnas dagar.
Ja, exakt. Mm. Det är ju att fan, jag tappar bort mig hela tiden.
Nej, men det är jag som sticker in mina dumma repliker.
Jo, men du ska kunna sticka in. Vi måste ju kunna ha en konversation där du kommer in med instick utan att jag tappar bort vad jag ska säga.
Nepotism, lång byråkrati, oxenstjärna.
Ja, det var där vi var, men vart skulle jag med det hela resonemanget?
Att det är en annan sorts korruption i Sverige,
ja,
enligt
precis,
internationella
exakt.
Standarder.
Ja, det är nepotism. Vi har institutionaliserat vår korruption, skulle jag säga. Alltså att den är inbyggd i systemet.
Men varför är det dåligt då, att om vi ska bryta ner det till det här med SR och SVT? Om nu, vad heter Nike Nylanders mamma, gamla ekoreporten?
Titti,
om hon nu anställer eller fixar in sin dotter på företaget och Nike är duktig och sköter sig, varför är det dåligt?
Det är dåligt framförallt gentemot de andra journalisterna eftersom Nike Nylander är genetiskt framavlad för att vara den perfekta journalisten som aldrig gör fel. Nej,
hon är duktig, Nike, vi ska inte säga någonting om det.
Det är dåligt därför att man kan misstänka att det inte alls är en opartisk och oberoende organisation om det är så att journalister som har jobbat där och fått stjärnstatus kan fixa in sina barn och dessutom fixa samma jobb eller bättre jobb till sina barn än man själv haft. Det kan vara så att barnet är bra, men det
finns andra som är bra också.
Ja, exakt,
och de stod bakom i kön till de som sökte det jobbet.
Uppenbarligen.
Jag tror att det är så här i allmänhet att folk, vanliga nyhetskonsumenter eller de som tittar på de här kanalerna och lyssnar på radion, inte har klart för sig överhuvudtaget hur utbrett det här är. Inte bara på radiosporten och tv-sporten som redan på 80-talet det skämtades om att där alltid fick barnen jobb liksom. Men det var inte så noga för det var ju bara sport.
Mm.
Men hur utbrett det är även på nyhetsredaktionerna? Och
det vet ju inte du och jag heller, för vi har ju bara fått reda på det vi har lyckats ta reda på.
Ja, men grejen är att i det kapitlet som handlar om nepotism så det fanns många, många, många fler exempel att ta upp. Utom de ganska kända de namnen som vi nämnde där. Men problemet är att man kan inte liksom hålla på och göra
lista
långa
namn.
Nej, men man, ja, precis, det blir lite IB-byrån.
Speciellt namn ingen känner till.
Nej, men exakt. Men tro oss när vi säger att vi hittade bra mycket mer.
Ja.
Bra mycket mer kopplingar mellan kompisar, syskon, föräldrar, barn på SR och SVT än vad vi redovisar i boken. Vi tar mer upp själva konceptet.
Alltså, när man fått höra så här, vi sågar, alltså, även från meningsfränder att vi sågar public service med fotknölarna i den här boken, det gör vi verkligen inte. Jag hade kunnat skriva mycket, mycket värre saker. Jag har valt att ta med det jag har belägg för.
Ja. Mm. Sen än en gång då, mitt kapitel Godisklubben är ju väldigt elakt.
Jo, men du har ju belägg för det.
Ja, visst. Men det är ju anekdotisk bevisföring, vilket var arbetsnamnet på kapitlet.
Ja, exakt.
Mm.
Du är alltid så smart och skyddar dig så väl.
Nej, men alltså det finns ju en poäng också att visa lite sån här interiörer. Det gör ju du också i första kapitlet. Från vår tid där. Det är inte bara det att vi... Det är inte hörsägen de här grejerna vi berättar.
Men jag vill fråga dig en sak om public service och det här valet. Kommer du ihåg förra valet, 2018? När
dimmigt, som i en dimma, ja.
Ja, för då var det liksom internationella valobservatörer i Sverige, kommer du ihåg det? Kommer du ihåg att de klagade på vår valsäkerhet, eller säkerheten i själva liksom processen?
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja, har du sett någonting om det i det här valet?
Jag såg att Jomshof var ute igår, tror jag var, och sa att jag förutsätter att det kommer att vara valfusk. Och med tanke på att det här valet förmodligen kommer att bli väldigt jämnt, så är det faktiskt så att ganska lite valfusk, någon som slänger en bunt valsedlar någonstans, kan avgöra valet. Det jämnaste valet hittills i vår moderna historia, jag tror att det var 79. Kan ha varit 76. Nej, det var nog 79. Då skilde det 8000 röster mellan blocken. Det är inte mer. Det kan vara så jämnt. Men två saker som man kan ta upp i anslutning till det som är intressant att nämna. Det ena är ju att förra valet, nej till och med det var nog valet 14, då började diskussionen om skärmar framför valsedlarna i vallokalerna. Och då sa gissa vem att det var omöjligt att göra för det var tekniskt svårt och det var för dyrt. Vem tror du sa det av våra kända toppolitiker? Vem kan ha sagt det? Vem ville inte ha skärmar framför valsedlarna?
Morgan, ja, Annika.
Du gissade rätt på en gång. Det var Morgan Johansson. Och det figurerade någon konstig uträkning på att förse vallokalerna i Sverige med skärmar.
Mm.
Det skulle kosta en kvarts miljard.
Mm. Wow.
Och jag sa, wow. Och jag såg aldrig någon så här som hade frågat, varifrån kommer den uppgiften? Hur har det räknats ut?
Det är skärmar av guld!
Ja, men det var jag också tänkt. 250 miljoner.
Alltså miljarder? Kvarts,
nej, inte miljarder.
Miljoner bara?
Ja, det är bara, nej, men det är ingenting. Men nu, i det här valet, för de gjorde en testrun på i EU-valet för 2 år sedan var det väl, va? Till parlamentet. Då hade man skärmar om det var på några ställen eller hela Sverige. Och nu har vi det ju. Nu går man in bakom en skärm och tar sina SD-valsedlar så att ingen ser det. Eller om det är Miljöpartiet man skäms för att man röstar på, och sen så går man och lägger det i valurnan.
Det var fler grejer som de här klagade på. Jag gick tillbaka och kollade.
Ja, det var inte bara det. Det var mer grejer. Ja.
Den största organisationen som man verkade lita på som var här, det var OSCE eller OSSE, beroende på då om man ska säga det på svenska. Eller
som man säger, vad heter hon, utrikesministern säger, USSE.
Ja, och det var ju då valhemligheten klagades det på. Det klagades på partifinansieringen. Och den ströp ju partierna. Men som Kalla fakta avslöjade här för några veckor sedan bara, så tar de emot stora pengar. Och just det där stiftelsehålet som alla varnade för, inklusive jag själv, är precis sättet man får in pengar utan att någon ser. Så där har vi ju tydligt hur korrupt det faktiskt är. Men sen så klagade de också på att alla inte har lika stor chans att få ut valsedlar.
SKP fick ju ut valsedlar uppenbarligen.
Ja, men med till exempel vet jag.
De fanns inte på det stället.
Nej, de har för det första, de får bekosta sina egna valsedlar och de är redan slut och de går inte att få tag på. Så det är liksom den här typen av saker klagades det på. Och då kan man ju tänka att det vore ju intressant att veta vad till exempel valmyndigheten har gjort åt det här. Så då försökte jag, igår jagade jag dem hela dagen för att få prata med dem. Men det fick jag inte och de duckade mig och de sa också att vi har så mycket att göra och får så många förfrågningar så vi måste prioritera och du är inte prioriterad. Vilket känns väldigt, väldigt fint. Speciellt efter att jag hade berättat då vad jag skulle ställa för frågor.
Vad skulle du ställa för frågor då?
Nej, jag skulle bara gå igenom OSCEs, eller OSCEs punkter, alltså deras conclusions i deras final report en efter en. För att se, och då sa hon, ja men till exempel finansiering kan ju inte vi påverka, det är ju riksdagen som måste göra. Men det vet vi ju redan, Kalla fakta har redan liksom avslöjat att det där var bullshit liksom, om man nu inte hade fattat det redan innan. Jag försökte i alla fall ringa till valmyndigheten och få svar på mina frågor. Jag ville fråga om det här med förtidsröstning också.
Mm, vadå då?
Nej men därför att jag såg något inslag på Rapport att nu så kan man ångra sin förtidsröst. Att du kan förtidsrösta och sen så kan du ändå gå och rösta på valdagen och då stryker de din röst. Och då tänkte jag fråga så, ja, men hur funkar det med valhemligheten då? Liksom hur fungerar det rent praktiskt? Liksom?
Det kan inte fungera praktiskt.
Alltså jag får inte ihop
nej,
det.
Och
jag hade gärna, nej, inte du heller. Men det kan ju vara så att de har ett fullt rationellt svar på frågan som du och jag inte har lyckats lista ut. Ja, och då vill jag gärna veta vad det är. Men när jag ringer henne, och den här presspersonen då, och säger så här, men det här är de frågor jag vill ställa. Då säger hon så här, ja men den där rätten har man alltid haft, säger hon. Ja, tänkte jag. Så okej, men varför säger public service? Det kan inte hon svara på såklart. För hon jobbar
vad
inte
sa public service?
Public service sa att nu kan man, alltså de gjorde, det var som att det var något nytt. Liksom det inslaget i Rapport var som att det var något nytt. Nu har det försvunnit från nätet såklart, för det är 7 dagar bara på Rapport. Men det var liksom som att nu, glöm inte att nu kan du liksom inte bara förtidsrösta, utan du kan även ångra dig om du röstar fel och röstar på valdagen.
Vem då, fan ångrar sig? Alltså seriöst, vem ångrar sig?
Nej men till exempel, jag menar du kanske, du har svårt att välja. Eller alla har ju svårt att välja, det är ju ett pissval. Men,
du liksom. Menar att jag först då skulle gå och rösta på Centerpartiet och sen komma på att men fan, de är inte tillräckligt islamvänliga, jag måste rösta på Nyans. Är det typ så? Eller?
Ja, precis. Exakt. Och det är där jag är. Jag vet ju inte, Nyans, är det i riksdagen, i regionen eller i kommunen?
För mig blir det alla tre.
Är det i riksdagen, är det i regionen eller i kommunen?
Jag nu glömde jag bort.
Miljöpartiet. Ska jag ta dem i alla tre val? Ja, du skrattar nu, men det finns ju människor som faktiskt gör det här oironiskt.
Jag vet att det är så. Ja. Det var något mer jag skulle säga förutom det här med skärmarna och Morgan Johansson. Varför börjar vi prata om det? Valhemligheten, valet...
Nej, men därför att jag ringde till dem. Jag ville säga det. Och den här Jenny då, som jag pratade med, som är deras presstalsperson. För det första tycker jag att det är konstigt. Det är inte som att jag ber att prata med en valarbetare. Jag ber ju om att få prata med en expert hos dem. Eller det måste ju finnas tid någon gång, någonstans. Men vi får väl ta det efter valet. Jag får väl ringa tillbaka då. Helt
är enkelt. Det inte intressant att folk blev så jävla arga på Donald Trump för att han ifrågasatte förra valet, giltigheten där. Trots att Hillary Clinton med flera ju gjorde det med valet innan. Att de ville ju liksom, det var ju Russian collusion och det var ju, ska ju i princip annulleras på grund av det. Men du vet ju det att numera, om du bara säger att du är minsta misstänksam mot att det kanske inte går helt rätt till på alla nivåer.
Ja, då, är det...
då är man antidemokrat, fascist, man vill storma riksdagen. Mm. Egentligen borde det vara så att folk tycker fan vad bra att det finns någon som håller ögonen på det här.
Men tänk om man inte är antidemokrat eller fascist, men vill storma riksdagen.
Det är ytterligare komplicerat. Eller tänk så här, tänk om man är demokrat för att man bryr sig om processen med valsedlar, röstningsförfarande, rösträkning. Mm. Det har ju faktiskt varit så att...
Ja, men för vad tänker du när jag säger det här med att man kan förtidsrösta och sen kan man gå och ångra sig och få sin förtidsröst struken?
Ja, jag tittade...
Vad tänker du då? Jag tänker direkt, tänker så här, jag kan rösta två gånger. Eller, ja precis, för vad jag gör är ju så här, om nu valhemligheten är en grej och de bara frågar när man kommer på valdagen, ja, men vilket parti röstade du på? Ja, men jag röstade på dem, ja, men då stryker vi någon röst därifrån då.
Är det så det funkar, tror du?
Nej, det kan inte. Men om man ska bevara valhemligheten är det enda sättet jag kan komma på. Ja, men då kryssar jag ju Alexander Bard i förtidsröstningen. Och så går jag dit och säger att jag röstade på sossarna. Då stryker de en sosseröst och så röstar jag på med på valdagen också. Boom! Två röster till med. Toppen.
Det där förstod jag överhuvudtaget inte. Men jag minns tydligt att valet 2014 måste det ha varit. Mm-hmm. Eller om det var till och med 10. Då var det ju en kille som gick ut och berättade. Han hade jobbat som brevbärare då. Mm-hmm. Han berättade att han hade slängt, om det var SD-valsedlar eller någonting sånt. Jag tror att det är en väldigt känd opinionsbildare, kvinnlig opinionsbildare, son. Mm-hmm. Och hon gick ut och hyllade honom då. Inte nu tror jag hon skulle göra det. Jag kan inte säga vem det är. Men, och det finns flera vittnesmål att folk kanske ganska långt i efterhand har erkänt att ja, men jag har dumpat valsedlar för... Om det är SKP eller SD eller Miljöpartiet. Sånt sker ju faktiskt.
Det spelar ingen roll vilket parti
det är. Det spelar absolut ingen roll. Det är lika fel oavsett vilka som råkar ut för det. Men poängen är ju det att i och med att vi numera har så tajta val där ett mandat kan avgöra. Så var det faktiskt förra valet också att i sista stund tack vare något centermandat någonstans så tippade ju vågskålen över till de rödgröna. Det var ju väldigt osäkert in i det sista. Och när det är så lite som skiljer några tusen röster så det är klart att valfusk på väldigt blygsam nivå kan påverka hela grejen.
Yep.
Och det måste man väl få prata om utan att man är någon slags rymdödla eller
nej.
Ja, det får man inte. Nej, det får du inte.
Du måste, alltså om du är en röd rymdödla då får du absolut
en rödödla.
En rymdödla. Ja. Vad var det? Jag såg någon t-shirt på nätet häromdagen som jag tyckte var lite rolig. Det var I got my ass eaten by a lizard person at CERN facility in Switzerland.
Lite för komplicerat för att en vanlig lyssnare kanske kan relatera till det. Ja. Men tillbaka till vår turné då.
Ja.
De som går på den kan förvänta sig ett roligt och förtroligt samtal. Vi ska inte sitta och rabbla massa siffror, men om någon frågar om det så kan vi nog presentera det.
Kanske en sång.
Kanske, du tjatar om den där sången. Men, det känns
men jag
som att...
är ju på turné med en trubadur. Ja. Det känns så fruktansvärt, alltså som att man liksom slösar på talang om man inte...
Det känns som att jag slösar bort min lilla talang på att skriva om public service.
Mm. Och det är som att tvekat inför att köpa biljetter för att du tänker som en Aron kommer försöka vara rolig. Oroa dig inte, det kommer jag inte göra.
Du kommer inte ens försöka vara rolig. Nej, men jag tror att många som kommer dit kommer att ha frågor och som sagt, passa på då och ställ dem väldigt specifikt.
Mm.
Har ni egna erfarenheter får ni gärna berätta om den kortfattat. Men,
det är viktigt.
Ja, det är kortfattat. Ja. Mm. Men ställ konkreta frågor och vi ska försöka svara på dem. Sen undrar jag, tror du på något ställe att det kommer att dyka upp någon journalist från någon lokaltidning som har någon fråga om det här? Jag sätter 50 spänn på här och nu att ingen kommer att göra det. Det kommer vara noll mediebevakning på det här.
Ja, det låter rimligt. Mm. Eller jag känner i och för sig en lokaljournalist som brukade skriva om mig när jag turnerade med Sämst.
Jaha.
Han kanske skriver om mig.
Och, men det vilken blir... tidning kom han eller hon ifrån då?
Ja, Närkes Allehanda.
Jaha, det är inte fiskan.
Nej,
det är en
vi hoppas på Närkes.
Ja.
Ja, men jag hoppas inte på för mycket.
Men vi ska ju inte till Örebro å andra sidan. Så hur, varför skulle de komma och skriva oss?
Nej, det är sant. Ja.
Ja. Mm. Och, men jag tror då med brasklappen att i Östersund så kommer ÖP, någon från ÖP kommer att sitta längst bak i lokalen med lösskägg och mörka solglasögon och något teleobjektiv och filma dem. Inte oss, men de som är där, så att man håller reda på alla människor som är dissidenter och har fel värdegrund.
Jag vill säga i alla fall att jag ser fram emot den här turnén väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det ska bli kul att komma ut på vägarna igen. Mm. När jag, Hanif och Henrik uppträdde nu i Täby senast, så klev jag ut på scenen och var som ett lugn kom över mig. Liksom. Ah, tillbaka, vad skönt.
Ja, du för dig, men alla andra blir nervösa i samma stund som du gör
givetvis.
Det. Det är ganska taskig trade-off där.
För vem?
För alla andra. Mm. Du blir lugn, alla andra blir nervösa.
Alla andra.
Tror du att den här på sikt, att debatten om public service och alla deras felsteg och missbedömningar, kommer den att dö ut? Är det här bara en liten trend? Eller kommer den eskalera?
Nej, men jag tror att folk i vanlig ordning kommer vara politiktrötta efter valet, och jag tror eventuellt att regeringsbildningen kommer uppta det mesta av medias tid. Och då kommer public service göra väldigt, väldigt många fel, men ingen kommer fokusera på det så länge vi inte har en regering, tror jag.
Mm.
Det är lite det med att lägga den här turnén, men när skulle vi ha lagt den? Den här informationen måste ut nu.
Ja, och som den här forskaren, den här motrapporten som kom några veckor eller några månader efter att vi hade släppt boken från Göteborgs universitet. Han som låg bakom den, som jag glömt vad han heter nu, han sa ju det när jag frågade honom. Jag mejlade honom och han sa att det är viktigt att få ut det här innan valet.
Ja.
Och då frågade han, viktigt för vem? Ja, för jag sa, du går väl inte public service ärenden här? Nej, det var ju universitetets ärenden och de tillhör ju en helt annan sfär.
Och jag tror att vi har faktiskt lagt den i en rätt bra tid, därför att kulturfrågor brukar inte få så mycket utrymme under valtider. Och vi börjar liksom 2 dagar efter valet i vårt nya rödgröna Sverige.
Ja, jag är helt säker på att det kommer bli så.
Du tror inte det blir ett brunblått Sverige?
Jag tror i slutändan att Johan Persson, den uppblåsbara korvgubben som jag kallar honom, kommer i slutändan lyssna på sin mjuka falang i sitt parti och komma fram till att de aldrig under några omständigheter kommer kunna stödja någon slags regering som ens tar med en radiostyrd polygriptång tar i SD, och som kommer lägga ner sina röster i någon slags budgetomröstning eller aktivt stödja Magdalena, som nog kommer att försöka bilda en minoritetsregering ihop med Annie Lööf. Mm. Det enklaste.
Ja. Mm. Ja.
Vilken härlig slutkläm på den här podden.
Alltså, man förstår ju att folk är lite trötta och har lite avsmak och politikerförakt. Därför att det här ser ut som att det kommer hålla på i några decennium till.
Jag har en sista fråga.
Ja.
Om det blir så att de blå, gul, bruna griper makten, heter det väl numera, om det är sådana som gör det.
Mm-hmm.
Om det är rödgröna, då får de makten i demokratiska val. Men om det är någon annan, då griper de makten.
Kuppar till sig makten.
Om då olyckan är framme och de kuppar till sig makten, tror du efter ett tag att det finns krafter i de här partierna som tycker att nu ska vi faktiskt börja skära i public service, utreda public service, försöka få in, ungefär som Miljöpartiet fick in sina egna vattenfallstyrelse, försöka aktivt få in folk där, tror du det? Eller kommer frågan att bara glömmas bort?
Jag tror så här, att om de brunblå vinner
gula,
då. Man får inte säga brunblå. Jimmy blir ju superarg om man kallar honom brun. Och det är inte så konstigt, han är ju vit. Ja. Dessutom gillar han inte bruna. Så, nej, jag skojar bara. Jag tror att då kommer vad media utsatte Trump för efter att han blev vald se ut som en fjärt i världsrymden. Därför att där finns det i alla fall en hel del fri media i USA. Inte den vi får oss till dels genom public service här, men det finns där om man bor där som amerikan. Här, det kommer vara liksom varenda myndighet, varenda lärosäte, media du kan tänka dig kommer ägna all sin tid och kraft till att skrika på en borgerlig regering.
Det kommer de göra, ungefär som de rappade sig att...
Och om Jimmy blir största parti och får bilda regering...
Ja, men gud, då kan du tänka dig.
Jag kan faktiskt knappt tänka mig.
För vi har sett en miniversion på det när Reinfeldt vann, var det första gången.
Ja, det var ju ett sånt drev de första dagarna där, så det var helt sjukt.
Mot Cecilia Stegö-Kilo och Borelius och de här. De rök ju på en gång som bowlingkäglor där, för att de grävde fram en massa i sammanhang.
Plötsligt så kunde public service gräva.
Ja, då kunde de
kan om de vill.
De kan om de vill. Och jag tror som du att om de blågulbruna vinner, då kommer drevet att gå givetvis, och det kommer gräva fram en massa saker, och det kommer att skrämma Kristersson och de här till tystnad. De kommer inte våga ge sig på public service bara av det skälet. Det är väl en kvalificerad gissning.
Men på sikt,
om vi säger att om de skulle vinna och sitta kvar längre än en mandatperiod, kommer det då att våga utredas till exempel vad public service gör med sina pengar? För den utredningen saknas ju.
Jag tror så här.
Om de klarar sig med det här.
Alltså det här politikerföraktet som det är nu är redan på hög nivå. Men jag tror absolut det kan bli mycket, mycket högre. Jag tror att om de rödgröna vinner, vilket det ser ut att de gör, så kanske det är mycket... Alltså de kommer nog försöka få en grundlagsskyddad public service. Det tror jag absolut.
Hur ska det gå till? Och hur ska det se ut? Vadå grundlagsskyddad?
Ja, de får ju helt enkelt lägga ett förslag, och sen så får det väl gå igenom två val.
Ja, men vad då ska grundlagsskydd? Jag har inte fattat det där att man får aldrig lägga ner det, eller att det får inte kritiseras, eller vad då?
Ja, något sånt.
Och det sen är helt så kommer nipprigt.
Och sen så kommer, precis som presskonferensen med Ygeman och Hultqvist, så kommer det bli mer och mer totalitärt. Det kommer bli mer och mer uppenbart att public service är en del av maktapparaten. Mm. Och folk kommer då att bli argare och argare allt eftersom. Men det kommer ta ett bra tag till, det tror jag.
Mm. Ja, det där, jag förstår inte riktigt det.
Men jag har haft fel förut.
Nej.
Jo, ja, en gång så trodde jag att jag hade fel, och sen visade det sig att jag hade rätt. Så på ett sätt kan man säga att jag hade fel.
Okej. Okay. Ja, är det något mer vi ska ta upp om turnén och valet nu när vi har chansen? För nu är det verkligen i de sista skälvande minuterna här.
Ja, alltså det är ju jättemycket som har hänt. Alltså hade public service till exempel, jag hade velat tala med dig om en idé jag har för liksom en journalist, det är en dramaserie, kärlek, sex, förbjuden kärlek, om en liksom journalist på ett statligt public service-företag som inleder en förbjuden relation.
Nej.
Med en ultrakristen som hon är satt att bevaka.
Är det här en sitcom?
Kan vara.
Eller
jag är beredd att kompromissa om vad det är liksom, i slutändan.
Ah. Har du lämnat in det här programförslaget till SVT? Eller?
Nej, jag har slutat lämna in. Ah. Jag tror inte, det slösar i med både min och deras tid.
Du, nu kommer jag på den andra grejen jag skulle säga. Det där med skärmarna och Morgan Johansson.
Mm.
Kommer du ihåg att på valnatten förra gången så kraschade ju valmyndigheten.
Det kommer jag ihåg.
Och det blev en slags strömavbrott. Eller
ja, absolut.
Ja. Väldigt
men
röster lägligt.
Påverkade inte rösträkningen?
Absolut, självklart inte. Mm. Jag är nyfiken på om något liknande kommer hända igen. För jag frågar om det här. Nästan alla har glömt det. Ja, just det.
Jag har inte glömt det.
Jag har verkligen inte glömt
det. Det var en av de frågor jag tänkte ställa till valmyndigheten.
Jag förstår det. Ja. Och det var sån timing på den där kraschningen. Alltså. Och om det skulle hända igen så jag blir inte dugg förvånad.
Varför skulle du bli förvånad, Jens? Du vet väl varför land det bor?
Därför att lightning never strikes twice at the same. Alltså att det skulle hända på valnatten en gång till. Men numera utesluter jag inget sånt. Och som du säger, efter den här fullständigt bizarra presskonferensen med Hultqvist och Ygeman, som är som taget ur Wag the Dog eller någonting.
Mm-hmm.
Så all bets are off. Jag vet inte vad man säger på svenska. Allt är tillåtet.
Ja, precis. Handskarna är av.
Handskarna är av, och även när det gäller public service-frågan. Och,
vilket är konstigt, för handskarna borde egentligen vara på om man ska slåss med någon. Alltså man skyddar ju sina egna händer. Liksom.
Ja, men det gör ju ondare om du slår med en knuten bar näve än om du har en vadderad näve.
Okej, men du kan slå mer. Så i längden borde du ändå kunna tillfoga mer smärta om du har handskar. Det borde vara handskarna på.
Du ligger verkligen och funderar på väldigt konstiga saker, Aron. Men du, ska vi säga så här också. Om SVT mot förmodan dyker upp, eller SR lokalt, på någon av ställen vi har turnén, typ i Luleå eller Umeå eller någonting. Kommer vi att prata med dem då?
Om de dyker upp kommer jag äta Annie Lööfs högra sko. Den är fortfarande oäten.
för du vet, vi har ju en policy att inte ställa upp om det inte är live.
Så är det. Och är det live, då ställer vi upp.
Men det kommer de inte göra, utan de kommer ju möjligen att stå innan eller efter och vilja prata med oss. Ska vi säga redan nu att vi då pratar med dem eller vi inte pratar
vi
med
pratar, om det är live så prata. Om någon lokal redaktion från P4 dyker upp och vill prata med mig eller Jens, så går det bra om det är live. om det inte är live så går det inte bra.
Då har vi det on record. Att ja. Så är det. Så dyker de upp med en sån här förmiddags stick och virk kaffeprogram och vill släppa ut oss i eten, typ så här, ikväll ska ni prata här om oss. Vad ska ni säga? Då är vi med.
Då är vi med.
Men inte någonting som de kan klippa ihop efter eget behag.
Nej.
Det skiter vi.
Och vi ska också säga att biljetter till Älskade Public Service-turnén hittar du på www.älskadepublicservice.se, fast med ett A i älskade, alltså alskade. publicservice.se. Där finner du biljetter. Du finner dem också på aronflam.com/merchandise och på samistadpublishing.se/live. Det går alltid bra att stötta dekonstruktiv kritik på Swish 0768943737 0768943737 eller på patreon.com/aronflam. Och Bitcoin PayPal går också bra. Tack till dig som gav en stor Bitcoin-donation nu senast. Stor! Jag är imponerad. Stort tack till dig.
Soros.
Ja, och stort tack till dig igen som kom förbi dekonstruktiv kritik ytterligare en gång.
Tack för att jag fick komma. Hej då, Aron.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.